Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jag tänker, det är få månader som är lika mycket månader som när man är förkyld.
Ja.
Det är lite extra faktiskt.
Det var ett tag sedan jag var förkyld. Peppar, peppar.
Ja, jag med. Men du kan ju se fram emot det nu.
Ja.
Jag räknar på det. Att det här är ju gott och väl innan covid-pandemin. Som jag var förkyld.
Ja, det är så.
Ja, visst. Det var långt innan. Jag har ju inte haft corona.
Nej.
Och det är inte corona nu heller. Men... det var väldigt, väldigt länge sedan som kroppen fick uppleva en förkylning. Men det är väl också lite skönt på ett sätt och vis. För när det kommer de här vanliga grejerna, då är det ju inte nedlåsningar och grejer.
Då kan du härja fritt, menar du, eller?
Nej, men ja, precis. Nej, men det var väl lite sådär när det var som mest panik med corona. Så, om jag tar, fan, kunde inte vara som förr att man kunde få ha en vanlig förkylning och gå vidare med livet.
Ja.
Men så var det ju inte då, men nu är det så. Och du bara gillar läget.
Det är det.
Ja, naturligtvis så blir jag ju görförkyld. Precis lagom till påskledigheten.
Ja.
Som det är. Så. Det, vad ska man göra?
Det är sånt som händer.
Jo.
Är det?
Ja.
Och det är ju extra jobbigt eftersom du är man också.
Ja.
Vi vet ju hur det är.
Ja, det är extra dåligt.
Ja.
Faktiskt. Men jag har ett bra trix.
Alltså?
Ja, faktiskt. Jag har ju infektionsutlöst astma. Jag fick den första gången när jag var 6 månader. Så att hela min uppväxt är ju präglad av grova förkylningar med svårt att andas på nätterna och sådär. Och inga mediciner som fungerar. Så jag har typ andats mig genom FASS. Testat varenda jävla inhalator som finns i hela världen. Ingenting funkar.
Nej.
Det var först för många år sedan när jag började med annan behandling som gjorde att det lugnade sig.
Mm.
Sådär, av andra orsaker. Men, det är så här, vi har 2 stycken cirkulationssystem i kroppen kan man säga.
Mm.
Vi har ett litet system som är hjärta-lunga.
Mm.
Liksom andningen, andhålet i munnen. Mm. Och så ner till lungan genom luftstrupen och sådär. Men vi har ett till nämligen. Och det är uppe i näsan.
Ja.
Bihålorna, näsan. Där och munnen, det är ett litet system.
Mm.
Och de här 2 systemen, de fick jag förklara för mig, de hänger ihop. Så att när man blir då tät i näsan, eller det tjock i bihålorna, så kommer andningen att påverkas. Och för någon som inte är astmatiker så är det inget problem.
Nej.
Men för oss som är astmatiker så blir en förkylning, kommer accelerera våra astmatiska besvär tack vare att systemen är rubbade.
Mm.
Så att så fort jag blir... det börjar svida i näsan, så kör jag på med kortisonnässpray.
Mm.
Det finns sådana receptfria nu. Mm. Nasonex heter min. Och det gör faktiskt att förkylningen oftast nu blir en vanlig förkylning. Det blir lugnt liksom.
Mm.
Det blir mycket, mycket, mycket snällare. Så. Sen är det så här att slembildning är ju ett väldigt stort problem med astmatiker. Så. Och förkylningen är ju, det är ju en del i symptombilden liksom.
Mm.
Och Då finns det ju lite olika sådana här slemlösande agenter. Mm. Det finns en som är bättre än alla andra tillsammans. Och det är den acetylcysteinsyra.
Mm.
Eller acetylsalicylsyra. Eller som man kanske känner igen någon som aspirin.
Mm.
Den värktabletten, väldigt vanlig i USA. Aspirin, om man sett det i amerikanska filmer. Där man
precis. Ja.
Den är hysteriskt slemlösande. Så att Nasonex... för att få ner svullnaden i näsan och en aspirin för att lösa slemmet så att det blir lättare att liksom forsla bort. Det gör att det är en ganska vanliga förkylningar numera. Det var det inte förr, kan jag säga. Och sen så kom det då, när jag var ung, du vet, det kunde vara en i månaden. En liksom varannan månad. Det var mycket skit alltså. Men det här har gjort att det hållit. Men som sagt, nu var det länge sedan sist.
Ja.
Märks på kroppen, märks i huvudet, märks överallt. Tycker jag.
Ja.
Och jag tänker, det är lite grann det vi ska prata om idag.
Just det. Det är det.
Vi pratar mycket om utmattning.
Mm.
Vi pratar mycket om sådana saker. Utmattningssyndrom och stressbesvär och sånt.
Mm. Men
det är ju så här att det finns ju fler saker än stress och utmattning som kan göra oss människor trötta.
Ja.
Både i kroppen och i huvudet.
Ja. Där förkylning är en del.
En del, definitivt. Och jag tänker lite grann så här att vi ska lura lite på det.
Ja.
För att det är lite intressant där, ur två olika perspektiv faktiskt.
Mm.
För att många som har utmattning,
ja,
som inte riktigt förlikar sig med det, att det är det som är grejen.
Yes.
Man kanske inte kan identifiera sig med att jag inte är en person som kan bli utmattad och så vidare.
Det är också ett symptom.
Ja.
Att de ser sig som sådana som inte kan bli utmattade.
Ja.
Det är ju väldigt så att de som tänker så är ofta de som hamnar i det.
Ja, absolut. Och det finns en mängd olika preferenser som gör att man hamnar där, va?
Ja.
Och många letar efter en annan förklaring.
Ja, precis.
Man letar efter en enhörning.
Ja.
Man letar efter någonting som saknas i kroppen.
Ja.
Man letar efter en somatisk sjukdom.
Ja.
Man letar efter olika grejer.
Mm.
Så jag tänkte vi ska prata lite grann om det där. För att dels kunna förklara lite mer. Okej, men om det hade varit vitaminbrist.
Mm.
Vad hade vi haft för mer situationer då?
Mm.
Hur hade det sett ut? Är det bara det att du blir trött i huvudet? Eller hade det faktiskt syns någonting annat?
Mm. Mm.
Vilken typ av trötthet hade det varit? Liksom sådana här saker.
Mm.
Och även då när det har tillsatts någonting för mycket. Liksom.
Mm.
Till exempel då att man faktiskt har en biverkning på medicin.
Mm.
Som man har börjat äta utav ett annat syfte.
Mm.
Som visar sig påverka huvudet, till exempel. Mm. Så jag tänkte vi ska börja lite grann med det där. Och jag vet inte riktigt vilken ände vi ska börja i, men det är väldigt vanligt att man börjar kanske köra kosttillskott och sådana här saker.
Mm.
Om vi börjar i matdelen.
Mm.
Sådär. Har du haft brist någon gång? Vitaminbrist?
Ja, det har jag ingen aning om faktiskt. Jag tror inte det. Inte bara så här. Jag har inte fått något. Nej. Jag skulle säga nej på det.
Ja.
Jag kan inte säga att jag har liksom fått något symptom på att jag haft vitaminbrist.
Nej.
Någon gång.
Och jag tror att de allra flesta människor skulle nog klocka in på samma kommentar där.
Ja.
För att i Sverige, i dagens samhälle, så vill det fan till att du ska få vitaminbrist.
Ja.
Så är det. De gångerna som vi springer på vitaminbrister här, eller mineralbrister, eller någon form av födoämnesbrister, det är om individer har hoppat på en specifik diet och kanske inte riktigt läst på så mycket som hade behövts om den dieten.
Mm.
Eller inte hamnat riktigt rätt. Man kanske inte riktigt har förstått hur viktigt det är med att verkligen komplettera eller stötta upp så att säga med särskilda livsmedel. Om man går från att äta allt möjligt,
precis,
till att bara äta vegetariskt.
Ja, den är ju något som vi brukar sätta på.
Ja.
Eller har gjort det genom åren i alla fall.
Ja.
Där folk har precis bytt till, alltså gått från en kost där de äter mycket, alltså animaliskt protein, till att gå över till vegetariskt och bara inte tänker så mycket mer, utan man bara kör på liksom växtbaserat. Utan att fundera på, ja, men jag behöver nog nu se över, vart finns det liksom protein i växtriket?
Ja.
Och så har man inte riktigt gjort det och inte riktigt förstått hur mycket av det ena man behöver få i sig.
Ja.
Och inte förstått att, ja, men till exempel järnet, som jag tänker att du är inne på lite grann, kanske.
Ja.
Inte heller är så lätt att få i sig.
Nej.
Det får ju oss från inälvsmat bland annat.
Ja. Och jag tänker... Fan vad gött med en såg.
Ja, det var så här från ingenstans också. Ja. De kanske inte ens hör det. Det vet vi inte.
Nej, det tror jag inte. Men så är det ju. Och det gjorde jag också. Jag fick också den upplevelsen.
Mm.
När jag tog bort det röda köttet.
Mm.
Av någon anledning så blev det inte så mycket djur överhuvudtaget.
Mm.
Någon vecka eller två där.
Ja.
Och då blir man ju lite konstig i huvudet. Och mosig, lite distanserad, utzoomad. Ja, mosig sådär.
Yes.
Och för min del, i min kropp, så visade det sig att det var både protein som var för lite och kreatin. Bägge de här två behöver ju liksom kroppen och huvudet och systemen. Och det blir reaktioner när man inte får i sig det. Liksom. Men det vi ser oftast, det är ju hjärnproblematik.
Ja.
Framförallt hos kvinnor då. Eftersom menstruation och liknande, även om man inte blöder jättemycket, så konsumerar kroppen ganska mycket mer järn under den perioden.
Yes.
Och det är svårt att få i sig. Och det är en viss typ av kost man måste äta. Det är ju primärt via liksom kött och köttliknande grejer som du får i dig järnet idag. Sen har vi ju då broccoli, vi har en del olika växter, men
man får äta ganska mycket.
Det får man göra, ja. Precis. Så att när vi träffar kvinnor som är jättetrötta men som ändå är hyfsat med i huvudet och som är liksom så, så kollar vi alltid av det. Hur äter du liksom? Och framförallt, hur ser menstruationsperioden ut liksom? Är det mycket blod eller är det lite? För ofta så, det kan vara så här, man blöder jättemycket och alldeles lagom tills det är dags för nästa omgång så har man precis kommit tillbaks break even precis så att man mår okej igen, men då är depåerna liksom inte fulla utan då tömmer man dem igen och igen och igen och igen och igen. Och det här är skitsvårt, och det är, alltså järnvärdet och HB-värdet och alltså blodvärdet är någonting som alla kvinnor bör ha koll på för att i alla fall utesluta det som en orsak till tröttheten liksom. Men när det gäller vitaminer och mineraler, om man inte äter typ ett enda livsmedel eller en enda maträtt,
ja, precis,
som är i underkant på vitaminskalan, så behöver man inte vara orolig för det. Det är antagligen inte det som är grejen.
Nej.
Om man däremot har en försämrad aptit, om man äter för lite mat överlag, då kan man ha det.
Och det är ju någonting som vi brukar stämma av också i början. Att man får föra en kostdagbok.
Ja.
För att kolla av till och med bristen på kalorier.
Ja, absolut.
Så att inte det liksom är en faktor i det hela.
Och så enkelt kan det ju vara.
Ja.
Man äter helt enkelt för lite mat.
Ja.
Du behöver mer.
Ja.
Du är inte hungrig, du äter kanske ingen frukost, en liten snabb lunch, någon macka eller något. Och sen så äter du när du kommer hem. Och du får inte i dig den mängden kalorier som du behöver på en måltid.
Nej.
För att då är det en ganska slafsig måltid du får käka där, och ganska stor. Och antagligen efterrätt och sådana grejer också om du ska få i dig.
Och det är liksom också det som stress gör lite grann också, kan göra. Att man får en försämrad aptit. Man känner sig inte hungrig, utan då kan man köra på.
Ja.
För att det blir inte samma signaler på att nu är det dags att käka.
Nej.
Och då är det lätt att man hamnar i en sån spiral.
Ja.
Man kör på dagarna, slänger i sig lite lätt till lunch och sen så käkar man när man kommer hem.
Ja. Och det är ju så. Det är också en grej som är väldigt tydligt hos mig. Jag fick ju nya diabetesmediciner.
Ja.
Och en av funktionerna i den medicinen är att den klipper hungern. Noll aptit. Det finns inte, det existerar inte. Det spelar ingen roll hur lång tid det har gått.
Sjukt.
Jag är inte hungrig. Som normalt sett ser man inte ut som jag gör i kroppen när man har diabetes typ 2, utan man är ju överviktig liksom. Så att viktnedgång är en väldigt stark faktor, både i diabetes och behandlingen, men också i den här medicinen då. Och man ville testa den ändå. Och det var väldigt, väldigt tydligt i början. Dels att om inte jag ställde klockan så åt jag inte liksom.
Nej.
När det är lunch här, jag är inte hungrig då liksom.
Nej.
Men maten måste ju i.
Men hur känns det på energin då för dig?
Ja, det var ju bra i början.
Ja.
Det var ju helt okej. Det hände ju ingenting.
Nej.
Sen är jag ju också dopad eftersom jag har
ADHD-mediciner. Ja.
Som du är ju, ja, det är ju ett amfetaminpreparat liksom, så att energin in är inte riktigt, det funkar inte riktigt på samma sätt, så jag måste ju vara extra noga med mat och dryck och sådana här saker, vilket är lite krångligt ska jag säga, för att ADHD-medicinen gör ju också att man inte är hungrig. Amfetamin eller centralstimulanterna tar bort hunger också, Så att jag får ju verkligen se till att det jag får i mig, det måste vara rätt och bra liksom.
Mm.
Samtidigt så kan jag inte äta mat som gör mig mätt. Så rotfrukter och sånt som jag normalt sett funkar på,
mm.
det blir för lite. Jag blir mätt för tidigt.
Mm.
Så jag måste köra ris eller mer lätt äten mat liksom.
Mm. Och det tror jag liksom att många fastnar i, liksom att de tycker att de äter mycket bulk, alltså ja. Stor mängd mat,
ja.
Men kanske liksom energiinnehållet i det är inte så mycket som man tänker sig.
Nej, så är det.
Det är ju också någonting som är vanligt, att vi har folk som bara, ja, men äter hela tiden,
ja.
Och trots det så ser jag ut, säger pinsmal,
ja.
Ja, men du äter sallad,
ja, hela tiden,
ja, 7 kilo sallad om dagen.
Jaha.
Överdriver jag såklart, men, ja. Men det blir ju liksom att det blir väldigt vad de tycker är nyttig mat. Ja. Jag kaninöron här, ja, i radio. Så att det blir inte så mycket energi.
Och det kan ju också vara en sak att kolla på där.
Ja.
Jag vet att vi, för många år sedan när jag jobbade på gymmen, så gjorde vi kostprogram.
Mm.
Och så vill man ju då gärna ha, vi vill ha det enkelt, så vi skulle köra ris och kyckling.
Ja.
Och så räknar vi på hur mycket ris man skulle ha på dagen. Och då skulle jag, vid den tiden skulle jag ha 330 gram då fördelat på dagen.
Mm.
Och om jag skulle äta ett samma mängd potatis så skulle jag kunna äta ungefär 800 gram.
Ja.
Så 330 gram gör att jag kan ris är nästan 1 kilo potatis.
Ja.
Det är ungefär så det ser ut då. Mm. Så mer än, du kan äta mer än dubbelt mängden liksom, i potatis eller så.
Ja, jag försöker tänka ut här nu hur, det kanske är 8-10 potatisar,
ja.
Pratar vi.
Ja.
Kokt potatis kan man prova att käka då.
Ja, prova att käka 8 stycken. Liksom.
Ja.
Nej, men så är det ju, så att maten är en del i detta. Och det är väldigt osannolikt att man har vitamin- och mineralbrist i Sverige idag. Om man äter lagad mat på grunden och inte äter exakt samma mat hela tiden.
Mm.
Eller bara färdig mat.
Mm.
Typ färdig på köpt i frysdisken.
Mm.
Och inte ens då skulle jag säga att det blir ett jätteproblem. Om man ser till att det är varierat bara. Så den kan man nästan släppa.
Mm.
Så, vi är mer oroliga för kalorimängden.
Mm.
Att det är för lite.
Yes.
När vi träffar folk här i alla fall.
Mm.
Och så. En annan grej som jag vet skapar väldigt mycket trötthet, det är ju biverkningar på mediciner.
Mm.
Och många av de här, många mediciner överhuvudtaget, vilka vi än äter, har trötthet eller dåsighet eller koncentrationsproblem och liknande på sin biverkningslista. Liksom.
Mm.
Och vissa mer, andra mindre.
Mm.
Men om man äter medicin av andra orsaker, det kan ju hända att man har någonting annat som man behöver medicin för, liksom. Mm. Så är det ett bra ställe att kolla på.
Yes.
Speciellt skulle jag säga om tröttheten infaller samtidigt som medicinen har kommit in i kroppen.
Mm.
Då är det en misstänkt, helt enkelt. Så det tänker jag att är en viktig del att kolla på.
Mm.
Och även då, om man bara säger att man har huvudvärk, liksom, det är folk som blir skittrötta utav Panodil, liksom.
Mm.
Eller Ipren. Det händer saker i våra kroppar när vi stoppar i oss medicin. Liksom. Och i många fall så är trötthet en faktor där.
Mm.
Så det kan ju vara knepigt. Så maten, medicinen.
Mm.
Vad ska vi ta mer? Vad är det mer vi brukar stöta på? Maten, medicinen.
Vi brukar stöta på liksom smärta. Det är också någonting som tar energi. Ja. Du var inne på, jag hade ett spår där när du pratade om medicin. Som jag tappade helt.
Värktabletter,
ja, just det. Jo, men alltså sådana saker som... men du pratade vi i början på förkylning.
Mm.
Det är ju liksom en belastning på kroppen. Smärta, lika så.
Ja.
Miljöer runt omkring oss.
Ja.
Är också saker som tar kapacitet och ork.
Så är det. Och där är ju... Det kan man ju ha tungt med även om man inte är utmattad.
Ja, så är det ju.
Sådär.
Och det är ju också normalt att bli trött på kvällen.
Ja.
Och lite beroende på hur mycket man har gjort under dagen. Mm. Och bland annat hur mycket vi har fått i oss och gjort av med. Så ja, men då blir vi trötta till slut.
Mm. Så är det. Och vi var ju inne på det innan vi började sätta igång.
Ja.
Spela in just det här med trötthet.
Ja.
Och sömn.
Just det.
Du kan ju faktiskt sova dåligt utan att veta om det.
Ja.
att du sover väldigt ytligt, du är väldigt lättväckt, du har upplevelsen av att du sover hela natten, fast egentligen så är det inte så. Om man hade gjort någon form av sömnregistrering eller kollat på det där rent, typ spelat in eller filmat eller vad som helst, så hade det nog kanske varit ganska mycket vrid och vänd under natten liksom. Det kan också vara en sån faktor. Det kan man ju ha även om man inte äter dåligt eller om man liksom inte har mediciner och såna här saker. Att man har helt enkelt ett ganska dåligt sömnmönster. Och det kan ju komma och gå perioder. Sådär. Det finns en del appar som spelar in rörelser och ljud. Som man kan sätta igång och lägger mobilen under typ bäddmadrassen. För att den ska mäta hur mycket du rör dig.
Okay.
Då mäter den vibrationer. Det finns ett gyroskop i alla telefoner som det heter. Vilket innebär att den är ju rörelsekänslig också. Det är så de mäter stegräkning och sånt här i mobilen. Den använder de i appar för att kolla hur du sover.
Jaha, intressant.
Det finns även någon som spelar in ljudmässigt. Och har olika algoritmer då, så att låter du så här så är du mer vaken, låter du ingenting alls så sover du djupt då. Och även spela in rörelseljud och såna här saker. Och det finns ju även en grej som heter sömnapné, det vill säga att du får andningsuppehåll under natten liksom. Människor som snarkar väldigt mycket har ju tendenser till att sova sämre, att det blir inte lika djup sömn och så vidare. Så det finns en del saker liksom att spana lite på. Sådär. Det är riktigt, riktigt avancerade. Det dyker ju upp nu då om man har en utmattning samtidigt.
Ja.
För att, ja, det kan vara så att man har flera olika saker. Man äter kanske inte top notch, alltså för lite mat. Man har inte den sömnen man behöver och så vidare. Och att det kan förklara en del av tröttheten. Och hur ser man då skillnad på en utmattning och trötthet genererat av andra saker? Ja, det enkla svaret är att det gör du inte.
Nej.
Det kommer du inte att kunna se. Utan det är andra grejer som man får titta på. Och då får man ju fundera lite grann, okej, men hur har den här grejen inträffat? Kommer tröttheten i samband med en insättning av medicin? Har det blivit sämre efter det? Ja, check. Bra. Då hör vi oss till läkaren. Och förklarar att det här har hänt sedan dess. Och då kan det hända att han har andra erfarenheter än vad som står på bipacksedeln.
Precis.
Vilket innebär att ja, det här har vi hört förut. Då gör vi så här med den medicinen.
Hjärnet kan vi ju stämma av.
Hjärnet kan vi stämma av också. Men när vi då har en situation som faktiskt där det har blivit svårare och sämre i en speciell situation där det har blivit tröttare utav en upplevelse typ.
Yes.
Då är det helt plötsligt så att utmattning är en klart misstänkt faktor här. Hur du än vänder på det. Och då måste vi förhålla oss till det. Då måste vi anpassa hela situationen till detta. Så utgår vi från att det finns en utmattning också, vilket innebär att belastningen måste minska, återhämtningen måste öka och vi måste se till att det ges tid med minskad belastning och höjd återhämtning. Samtidigt så ska vi naturligtvis kolla av det som är runt omkring. Sådär. Sen finns det ett par stycken grejer som man tror för att man har läst om det, men som oerhört sällan är fallet.
Okay.
Det är ju låg ämnesomsättning.
Ja, just det.
Jättevanlig, kommer jag på nu. Jättevanligt att man tror att man har låg ämnesomsättning och det är därför jag är trött. Sådär. Och så kan det vara. Men när det handlar om sjukdomstillstånd som gör oss trötta så är de väldigt tydliga i många fall.
Yes.
Det är inte liksom lite trött emellanåt mitt på dagen. Eller i slutet på veckan.
Nej.
Eller sådär. Utan det är en helt annan sport. Utan trötthet.
Yes, det är det.
Låg ämnesomsättning. Kommer ifrån ett tillstånd som heter hypotyreos.
Ja, just det.
Där sköldkörteln producerar för lite hormon. Och sådär. Sen finns det en som heter hypertyreos, vilket är för hög ämnesomsättning, och det kallas för giftstruma då. Och den, bägge de här behandlas med Levaxin då. För man brukar ta bort en del av körteln om det är för mycket. Men den tröttheten som kommer utav låg ämnesomsättning, den går ju inte att beskriva helt enkelt för någon som inte har haft det. För att du kan sova så 16 timmar i sträck, gå upp, vara uppe en timme och sova lika länge till. Det finns liksom inte på världskartan att det är episoder av piggare grejer. Normalt sett så kräver ju en låg ämnesomsättning. Den kommer ganska snabbt. Alltså när det skevar ur så bom. Det är ganska kraftigt brott sådär. Eller så. Det kräver sjukvård helt enkelt. För du är icke-fungerande. Och då kommer de att kolla det direkt. Och det kan de ta blodvärden på. Och det kan man ju också se initialt. Alltså början på ett sånt tillstånd. Att det är otroligt mycket så. Men grejen är att om man går till sjukvården så har de ett antal frågor. Och de kollar av den grejen på lite andra sätt. Liksom, än bara, är du trött?
Ja, precis. De har andra faktorer och som de stämmer av i förbifarten. De kommer inte liksom stämma av och nu tar vi det här provet just för den här saken. Utan
exakt.
De har ju en kunskap som gör där de vet att men det här är aktuellt eller så blir det inte aktuellt.
Så är det. Och vi vet ju om att sjukvården inte är perfekt. Vi pratar mycket om det här. Vi vet att läkarna är otroligt överarbetade och det håller liksom inte. Den situationen inom primärvården det har de precis larmat om nu, läkarna, som det är ohållbart liksom, och det visste vi om. Det är så, det är bara politikerna som tror att det har funkat, och de har ju koll på detta.
Ja,
så är det. Så att vi har patienter då som har haft det som en teori och läkarna, men det är inte det liksom. Och så tjatar man sig till ett blodprov och så säger, nej, det var inte det. För du har normala tyroideaprover här liksom. Men tänk om det är det, ska jag nog försöka. Sådär. Sen kan det ju vara att det fattas rörelse. Alltså att energin inte omsätter för att du är för inaktiv och så vidare. Så vidare, vilket också kan göra dig trött. Så att det är en mängd olika faktorer som spelar in där. Men man kan säga så här. Kortfattat, för att bara wrappa upp säcken. Om det är ska vi säga bristtillstånd, så kommer du och det går att se i hur du äter. Men äter du bara ungefär rätt, det behöver inte ens vara 100%, det kan vara ganska bra bara, så ska du inte oroa dig för att ha brist. Inte i Sverige, inte idag. Är det så att det är sjukdomsrelation och det inte handlar om utmattning, så är det antagligen ganska mycket större problem, ganska mycket tyngre problem som finns utöver tröttheten också. Det är inte bara trötthet utan det är andra grejer med, och ofta är en mycket större och mer omfattande nivå då. Och väldigt sällan så är det så att du är pigg ibland och trött ibland. När vi hör den typen av trend så hör vi snarare en push and crash, en utmattning, än att det skulle finnas ett bristtillstånd eller en låg ämnesomsättning eller någonting annat. För det hade liksom inte bara dykt upp energi från tomma intet.
Nej, precis.
Så att visst finns det saker som kan göra oss trötta som inte är utmattning. Och det är ju viktigt att kolla av det också. Däremot så om det finns liksom indikationer på att det är en utmattning, man har haft det förut, vi har en tydlig tidsaxel, när det blev svårare, någonting hände den dagen, du var tvungen att gå hem och vara sjukskriven, så är det antagligen inte låg ämnesomsättning som ska in på våget 5.
Nej, man kollar ju av liksom det som är störst sannolikhet. Och sen så får man ju, gör man lite olika insatser för det. Funkar det inte, stämmer det inte, så får man ju kolla vidare. Helt enkelt.
Ja, och så är det. Och det är ju vad det är. Liksom.
Ja.
Det är inget konstigt. Ja.
Bra.
Bra, tycker jag.
Yes.
Håller vi oss där idag. Vill man komma i kontakt med oss så snabbast och lättaste sättet nu är bjornrudman.se.
Yes.
Vi har även Instagram, Rudman Mattiasson.
Yes.
På Instagram.
Precis.
Och bjornrudman på Instagram.
Ja.
Ja.
Så blir det.
Så blir det. Vi är på gång med lite nya kursdatum.
Yes.
för våra självhjälpskurser på 6 veckor. Som kommer upp på hemsidan alldeles strax. Där man kan anmäla sig. Och det kommer att vara kursstarter under hela hösten.
Mm.
Så att även om man inte känner att det är dags i maj, så finns det även, det finns tider så långt fram som i november.
Ja.
Sådär.
Vi ska försöka ha någon varje månad.
Ja,
så.
Precis. Och det är 3 tillfällen. 1, 2, 3. 2 veckor emellan.
Yep.
Så. Och där kommer vi gå igenom bakgrund till stress och utmattning.
Mm.
Varför beteendena finns där. Varför vi inte kan sluta. Varför vi inte kan säga nej.
Mm.
Hur vi gör med det dåliga samvetet. Vad det kommer ifrån fast vi inte behöver. Och så vidare och så vidare.
Mm.
Sedan så går vi in då på själva känslorna runt detta. Hur vi får ner dem och hur vi jobbar med dem. Och sedan så avslutar vi då med de handfasta verktygen.
Mm.
Rent praktiska.
Yes.
Typ frågor, formulär. Så här gör du liksom för att ta hand om en tanke. Så här gör du för att ta hand om din stress. Så här gör du när det dåliga samvetet kommer. Så här gör du för att säga nej. Så här gör du för att lösa en konflikt du inte vill vara i och så vidare.
Och det låter ju asbra.
Ja. Ja, vi tycker ju det. Men jag tänker också att det är ett bra ställe att börja på.
Det är det. Och en grej som vi har upptäckt som många tycker är bra är ju det här, vi har en diskussionsdel hela tiden.
Ja.
Så det är ju en levande kurs. Det är inte så att vi står och pratar och sen så håller alla andra käften. Utan vill man fråga, vill man lyfta något.
Om sin egen situation liksom.
Ja. Eller liksom bara man har liksom en fråga kring det vi pratar om. Ja. Så, ja, men då ställer man den och så pratar vi runt det.
Och det kan man ju också skriva i chatten där, det är ju online.
Ja, precis.
Så man behöver inte liksom säga hej,
här
är jag. Utan så. Och det är väl när vi gör frågeenkäter om kurserna så är det som de allra flesta nämner som alltså kanske det mest positiva.
Ja.
Att man fick svar, för det är ofta det som saknas när det gäller utmattningsrehab, stressproblematik, kunskap, sådana här.
Mm.
Man har liksom inte fått veta hur fan det ska vara, hur det inte ska vara, vad ska jag göra, hur kan jag säga, kan jag säga det här, kan jag inte säga det här, hur ska jag säga till läkaren att men du har fel, jag ska inte vara hemma, eller ja, men jag kan inte jobba 50% för jag går sönder, hur säger man det till läkaren, sådana här saker liksom.
Precis.
Så där får vi med all vår erfarenhet på ganska kort tid, och är det så att man vill fortsätta med enskild terapi hos oss sen då, då har man ju fantastiska grundförutsättningar för det. Och då påstår ju vi då att då går ju till och med så att då går ju rehabiliteringen snabbare.
Ja.
Terapin går snabbare om vi har de här grundplåtarna att stå på först. Då.
Precis.
Så det rekommenderar vi. Bjorman.se, det kommer upp datum där. Det finns, redan nu kan man gå in och läsa om kursen nu.
Ja.
Så det är bara att göra.
Ja. Sådär.
Ja, men då säger vi så.
Det gör vi.
Ja, ha det gött.
Ha det.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.